Värvet görs i samarbete med Acast.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta unnar jag mig en lunch, men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar, så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp, men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det, och det är dumt, för visst, Eurobonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar, men otroligt mycket mer, som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj, får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SEB Kort Bank AB, där effektiv ränta är 19,27%. Vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på saseurobonusmastercard.se. saseurobonusmastercard.se. Tack SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva, samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom, och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror du var gravid eller ammar, eller om du planerar att skaffa barn, har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se.
Alex Solman kanske tycker att jag inte svarar på frågorna och är där uppe och flyter iväg, men det är den politiska verkligheten jag agerar i. Jag kan ge konkreta svar på saker när jag kan det, men verkligheten är liksom komplex och jag tar absolut frågorna på allvar. Sen att han inte kan utläsa det i presskonferenser, ja men snälla någon, jag är liksom 27 år gammal och är minister. Det är klart jag står och spänner käken när jag är på en presskonferens och grillas av en massa flitiga journalister.
Pourmokhtari sålde sin själ för en ministerpost. Så lyder rubriken till en av de hundratals texter som skrevs i media när det stod klart att dagens gäst skulle kliva in i regeringen som klimat- och miljöminister. Visst, en och annan reflektion kring att Romina Pourmokhtari är Sveriges yngsta statsråd genom tiderna förekom också, men kritiken var och är förhärskande. Hur känns det för henne? Har hon fått terapi? Och vad ser hon som den viktigaste punkten för att nå klimatmålen? Det här är E-värvet, avsnitt 555. Fick du i någon lunch eller?
Knappt. Alltså det var ju kanske 20 minuter att äta lunch. Och det är faktiskt ganska smidigt för att man får käka lunch med de andra statsråden. Om ja. De som hinner. Då hinner man liksom prata lite med varandra. Det kan man ju behöva.
Vad blev det?
Det blev faktiskt persiskt. Det fanns en persisk aubergine-gryta med saffransris, så jag kände mig som hemma.
Ja, härligt. Mm. Smarrigt.
Ja, ganska. Auberginen hade behövt lite till. Men jag är ju kinkig eftersom jag är pers själv. Så att, ja.
Det är klart. Och det där ska vi återkomma till. Men du, en lite off-topic-fråga. Men du reser ju väldigt mycket.
Mm.
Får du poängen?
Vad menar du?
Eurobonus och sånt.
Nej. Jag får se hur jag ska resa ibland innan.
Okay.
Alltså, det här är flyget. Du kommer vara här i 5 timmar, så du vet. Så jag sa, okej.
Okay.
Det är ungefär den insynen jag har i...
Får du flyga business?
Nej.
Nej,
och det vill jag inte heller. Eller jag får faktiskt, tror jag, men jag vill inte.
Nej.
Och jag vill inte heller flyga med regeringsplanet. Så att sen får man ju försöka nyttja den tiden, alltså restiden åt att jobba. Så att jag inte halkar efter för att jag försöker resa lite bättre. Men jag gillar ju inte att flyga privat heller, så jag tycker det är lite jobbigt. Men jag hoppas ju att vi snart har ett flyg som rullar på med biobränsle och bättre klimatanpassade liksom, metoder. Men vi är ju inte riktigt där än.
No thanks to you med biobränslet.
Ja, men biobränslet är ju inte i bilsektorn längre, så okay. Då förflyttas det ju förhoppningsvis till flygsektorn, som ju verkligen har så en rejäl förändring framför sig med flygbränsle som är högre bioutblandning. Liksom. Så det är ju en anledning för industrin att fortsätta investera i att utveckla biodrivmedel, är ju att det kommer kunna användas i både flyg och sjöfart ganska mycket mer än vad man har gjort.
Okej, okay. Svar på tal. Så, och det där ska vi också komma till. Men du, har du kul då?
Ja, ibland. Det är kul internationellt när man får prata mer om frågorna. Jag tycker det är jobbigt med vissa bitar, typ att prata mer om mig själv och prata mer om så här, politiska stora konflikter där man verkar vilja vänta eller pressa mig tills jag säger något jag inte ska säga eller inte menar för att sen använda det. Alltså, sånt är jag lite rädd för.
Mm.
Och sen så tar jag in väldigt mycket. Alltså, av vad folk tycker om mig och skriver om mig och sådär. Så att på det sättet har det varit ganska jobbigt också. Liksom.
Ja, det där förstår jag. Och det är ju någonting som jag är fruktansvärt nyfiken på givetvis. Jag menar, alltså, jag antar att när det står klart att man blir minister så får man väl något slags... Alltså man måste ju få något slags coaching.
Nej, inte riktigt.
Aha.
Alltså man kan nog be om det. Mm. Jag har ju suttit och pratat lite med... Ja, det är ju inte jättemånga som vet om det på förhand. Men några av de få som vet om det. Så jag har ju suttit och pratat om men vad kommer man fråga mig och vad ska jag tänka på och sådär. Men nej, alltså man blir ju inte så coachad. Jag vet inte. Jag läste att Alex Schulman skrev att jag pratar i talepunkter och att jag är väldigt... Att jag har perfekta svar som jag uppenbarligen har inövat. Och det har jag inte riktigt. Jag bara pratar så.
Mm.
Men man lär sig också att prata lite försiktigt som politiker. För de gångerna man inte gör det. Och ibland kan jag få lite feeling och bara, nej, men nu ska jag säga det jag faktiskt tänker lite mer. Då blir det ju alltid en stor kontrovers där man övertolkar eller tolkar in saker och sprider rubriker. Och, ja, men det blir typ till en nackdel. Liksom. Så det är därför politiker pratar lite udda kanske.
Ja, precis. Ja, men jag ska faktiskt återkomma till Schulmans krönika också. Ja, det blir någon slags rekord i att kroka framåt här. Men för att det jag tänker är så här, jag menar, man hade kunnat räkna ut med arslet och en bit krita att du skulle bli nagelfaren verkligen liksom. Så att dels liksom bara så här kanske nu, det var inte din första rodeo, men lite kanske, för jag menar medie påslaget var ju liksom med tusentals procent för dig. Jag menar, någon slags medieträning kanske hade varit.
Nej.
Du kanske hade behövt något slags, ja men inte fan vet jag, förebyggande terapi.
Ja, alltså det hade jag verkligen behövt. Men jag alltså ringde ju folk som är bra på media och var typ så här, hur kan jag svara på det här? Jag tänker att jag svarar så här, och då säger de, nej men det där ordet kommer folk tolka som det här och det här. Aha, okej, är det så det är? Alltså, så att man har ju suttit och bollat lite vad man ska svara, men man är ju absolut inte beredd på att få så 500 kameror i ansiktet och så franska nyheterna som, eller typ tyska nyheterna som skrev om mig, eller en halvsida i Hongkong, att det var liksom en enorm, men det var ju snarare för att jag är väldigt ung liksom. Mm. Och det där är ju en utveckling i Norden, att så här, den finska klimatministern är också ganska ung, många i liksom politiken, fler kvinnliga unga ministrar och politiker träder fram, så att, men det fick ju mycket uppmärksamhet. Mm. Och sen också alltså min ståndpunkt i regeringsfrågan, där jag kan fatta att det blir svårt att hänga med, men jag har ju innan jag kandiderade till riksdagen varit väldigt tydlig med att ja, men jag kandiderar för att jag är bekväm med vad partiet har fattat beslut om, även om jag inte tyckte så är jag på det här tåget nu och nu kör vi vidare. Liksom. Så att, och det där blev ju också väldigt kontroversiellt, att folk tyckte att man är kappvändare och svikare, och många som inte har röstat på mig som tyckte att jag svek mina väljare, medan folk som har röstat på mig hörde av sig och tyckte att det var jättebra att jag tog ansvar också i det här läget. Liksom.
Mm. Var det, alltså jag menar, var det helt självklart för dig att liksom, ja men jag vände väl kappan då så att säga. Mm. Men, förstår du vad jag menar?
Nej, gud nej. Alltså jag tänkte jättelänge på det. Och en anledning till att jag gjorde det var att alltså jag ändå spenderat 10 år i mitt parti och min rörelse, och har dels liksom fått påverka mycket av vad partiet tycker, och jag märker ju att vissa frågor har ju fått ganska mycket genomslag, exempelvis i utbildningspolitiken. Alltså när jag började vädra kritik mot friskolor tyckte ju folk att jag var helt galen, liksom kommunist typ. Samma med klimatet, att man tyckte att jag var för radikal och sådär. Men man får ju ge sig in i leken om man vill förflytta positionen också. Jag gillar ju mitt parti, jag vet att jag tycker mitt parti är bäst i Sverige, det är där jag känner mig mest hemma. Jag tycker att fler borde arbeta med politik eller i alla fall ta på sig ett fritidspolitiskt uppdrag. Och då får jag leva upp till det lite själv också, även om det kan vara väldigt obekvämt. Det hade ju varit mer bekvämt för mig att tacka nej.
Ja, men när du då, alltså när det står klart och den här kritiken når dig, vem ventilerar du med liksom då?
Men typ min sambo och mina bästa vänner.
Okej.
Okay. Men egentligen så försökte jag att inte djupdyka i den så mycket, utan så här, som sagt, jag blir mer bekymrad när folk som röstar på mig och som jag vet stöttar mig och liksom ja, men verkligen gillar det jag gör också, förstår det jag gör, tar sig lite tiden att förstå vad jag håller på med. När de är bekymrade eller kritiska, det tar jag åt mig av, men inte riktigt det här lite mer högljudda kommentarsfältkrigandet försöker jag liksom inte ta in. Men det är svårt. Alltså det är svårt när det blir så dramatiskt och så himla mycket. Men det bygger ju, ja, jag vet inte. Man kanske borde varit ute och bemött det mer, men jag gömde mig ändå lite för jag tyckte det var väldigt obehagligt.
Ja, det känns som att så här, dina sociala medier tvärdog typ 8 november.
Jag måste, alltså nästan 18 oktober, alltså samma dag som vi blev ministrar, så har jag bara knappt lagt upp något. För att jag tycker det går ju inte att hantera hur mycket kommentarer och liksom åsikter folk har på det. Och etablerad media och presskonferenser är ett mycket enklare sätt att kommunicera saker på, för där finns det inte samma utrymme för fritolkningar och liksom, folk är också jäkligt elaka på sociala medier.
Mm.
Och det har jag jättesvårt att hantera. Alltså jag försöker bli bättre på det. Att säga, men nu, det är ju inte hat och hot.
Alltså det är någon konferens kanske ute i trapphuset nu.
Ja, det är det. Men trapphuset hörs väl inte in så här mycket? Jo. Eller? Gör det.
Ja, förlåt.
Det är ingen fara.
Nej, men, för det här är ju väldigt intressant. Jag menar, alltså många större politiker än du, så att säga, inom citationstecken, är ju fortfarande liksom, och kan, som kanske också får ännu mer skit, är ju mer aktiva än du är på sociala medier. Jag menar, och då har man ju ofta kanske då någon slags pressis som man hjälps åt med kring det där.
Mm.
Men det har inte legat i ditt intresse eller?
Nej, men jag har inte velat lämna ifrån mig mina sociala medier. Men jag ska alltså ge mig in på det där igen. Jag ska börja ladda upp saker och så. Jag måste bara själv landa lite i att jag kommer behöva rensa bort mycket dumheter då. Men jag vet inte, jag tror också det är lite synd. För jag vill vara en politiker som tar in och lyssnar och har markkontakt. Men det blir väldigt svårt när folk är så aggressiva. Det är så otroligt mycket... Det är väldigt många som... Och det är ju inte de man tror. Det är ju inte så att det är väldigt politiskt aktiva och aggressiva. Utan det är liksom, man klickar in på profilen så är det så mormor till tre underbara barnbarn och liksom supermysig vanlig person som är så otroligt aggressiv i tonen. Jag har jättesvårt att hantera det där. Men det får ju, det är ju tyvärr lite en del av jobbet. Det är ju inte hot och hat, det är ju bara att man är otrevlig och elak.
Mm.
Men jag tycker det är synd att inte fler kanske försöker... Alltså förstå att de inte har helheten utan att de har rubriker och att det inte hänger ihop med... Du får inte med hela bilden av vem jag är, vad jag håller på med och sådär.
Mm. Men skulle du ens ha tid? Jag menar, alltså om du inte... Ja, i och för sig. Det du skulle kunna göra, det är ju liksom att du är den som typ postar.
Mm.
Och sen så här, så har du någon som hjälper dig att liksom rensa bort lite de värsta elakheterna typ.
Mm, just det.
Och så här, ja men Romina, du måste nog svara på de här sju.
Mm, liksom. Just det, det hade varit något. Ja, vi får se vad jag utvecklar för metod.
Ja.
Men jag får väl hitta lite luckor när man går emellan platser och så att läsa. Jag brukade ju också läsa väldigt mycket i flödet och i media. Och liksom grejer som att man kunde sitta och tänka ut saker på tunnelbanan. Men nu har jag inte den tiden då jag sitter på tunnelbanan där jag får en massa idéer och tänker ut saker. Utan jag liksom... befinner mig lite i den här parallella regeringsverkligheten som stör ganska mycket mitt sätt att arbeta som jag är van vid. Men jag kommer nog försöka hitta min plats där lite bättre. Nu har det varit mycket med så här stora FN-konferenser och resor. Men snart kan jag förhoppningsvis vara ute och träffa typ mina väljare och partimedlemmar och alla på det sättet jag brukade jobba lite mer.
Ja, men kan du inte beskriva liksom hur... För att jag menar, nu är ju din verklighet, jag har ju haft ministrar här förut, det var för övrigt väldigt roligt tycker jag när Mona Sahlin berättade om när hon för första gången inte hade personskydd längre och satte sig i baksätet på sin egen bil och väntade på att någon skulle köra iväg den.
Ja, klart.
Men alltså just de där delarna av det, alltså, hur stor skillnad är det för dig?
Det är jättestor skillnad. Jag är van vid att springa runt mellan fem ställen. Om det är helg typ, så vill jag flänga omkring på stan och gå till någon bokaffär, sätta mig på ett café och jobba lite och sen träffa någon kompis. Alltså jag brukar flänga mycket och det kan jag inte riktigt göra för då måste jag liksom planera mitt flängande 2 veckor i förväg.
Mm.
Lite konst att förhålla sig till. Och också bara så här, att typ vara ute. Alltså inte för att det är något problem för mig egentligen, men jag är alltså faktiskt lite nojig och onödig. Jag tror typ man ska inte överdriva säkerhetsrisker och sådär, men det känns bara obekvämt. Jag sitter ändå hellre hemma och dricker vin med mina kompisar än att gå ut och göra det. Och det är inte för att någon kommer fram och är elak. Oftast är det någon som kommer fram väldigt snälla och glada. Men det är bara, jag känner mig typ lite obekväm vid det fortfarande.
Mm.
Men jag tror jag kommer in i det där.
Men om kompisarna textar en fredag eftermiddag och säger vi sitter på Rish, kan du ta med dig typ en livvakt då och glida ner dit? Och
ja, alltså man kan ju göra allt man vill göra egentligen.
Men du måste säga det en vecka förväg till
exempel. Nej, alltså det går ju att ordna.
Okay.
Det är inte så. Men det är, man får ju planera sina dagar lite mer. Mitt schema är oftast fyllt och jag jobbar mycket på helgerna också. Men sen så, alltså jag är ju ute och dricker vin med kompisar. Inte på Rish kanske, men... Så jag försöker ju göra det där vanliga. Sen tycker jag också att det är jäkligt konstigt med folk som hör av sig till mina kompisar. Och jag säger, men du är ju vän med klimatministern. Och sen börjar jag yttra kritik med dem. Det tycker jag är
okay.
Jättejobbigt. Ska de behöva liksom ta skit för att de orkar vara kompis med en politiker? Det är ju
ja.
Lite onödigt också.
Ja, det låter ju lite märkligt.
Man kan ju bara mejla mig också.
Svarar du i sådana fall då?
Ja, det gör vi på alla mejl. Det är ju lag. Eller inte lag, men liksom.
Ja.
Mm, tillsammans.
Så eventuellt inte du? Troligen inte du?
Inte alltid jag, men jag brukar titta mycket.
Jag förstår. Men du, jag menar, hur mycket fullare är din kalender nu?
Ja, men mycket mer. Det tar lång tid för mig att svara på sms. Jag brukade ändå kunna svara under dagen, men nu det är liksom, det är väldigt mycket tid emellan ärenden eller liksom möten och sådär som är borta. Mm. Jag ska vara på nästa plats inom 4 minuter och det tar 5 att gå. Liksom.
Ah, okay.
Så det är väldigt tajta marginaler. Mm. Men det funkar. Alltså jag är ändå ganska hög energi som person, så att jag funkar i den här vardagen. Jag mår typ som sämst när det är när det är en dag utan någonting. Om jag är ledig vill jag ändå vara så här, men imorgon kan jag städa, tvätta, kanske träffa den här kompisen. Alltså de här tomma dagarna funkar inte för mig ändå.
Men har du några tomma dagar nu som minister?
Ja, alltså jag kan ju ha en sån halvsöndag eller någonting. Mm. Men jag fyller den ofta med lite jobb eller annat. Om jag är mina kompisar tänker jag mycket på jobb också. Jag försöker inte göra det, men det är svårt.
Har du blivit tråkigare?
Ja, absolut. Men jag var ganska tråkig innan också. Alltså, jag är ändå så elevrådsordförande som gick med i Liberalernas ungdomsbund. Alltså, det är ganska mycket den jag är. Mm. Lite sådär.
Fast jag tänker mig att du, för jag menar, alltså, nu nämnde jag gott snack här i början. Du var ju liksom regular där för att du var så frispråkig och härlig. Mm. Liksom. Den delen av dig måste väl ha liksom slipats ner väldigt snabbt, tänker jag. Eller?
Alltså den är ju där. Den kanske bara inte sitter i gott snack och vädrar alla. Men jag har ju samma åsikter. Mm. Det är inte som att man byter politiska åsikter direkt. Utan så här, man kandiderar, man berättar vad man vill, vad man vill åstadkomma. Och sen så får man ett valresultat. Och då är det så här, okej, vad kan man göra av det här? Var får jag mest liksom pang för pengarna? Och sen förhandlar man och sitter man i regeringen, då ska man ju företräda regeringen. Mm. Vilket är lite svårt ibland. Ulf varnade mig för det innan han läste upp regeringsförklaringen. Att så. Det kommer vara en utmaning när man är van vid att säga allt det man själv tycker hela tiden. Att tänka på att det du säger är det regeringen tycker. Mm. Och att liksom balansera vad vi har... Jag ska säga ju det vi har fattat beslut om liksom, och inte det jag själv tycker. Det är lite svårt för mig.
Ja, men det kan jag förstå. Alltså, att stå då och hela tiden... Jag menar, du var ju radikal. Är radikal?
Är radikal.
Okej. Och helt plötsligt då så ska du då stå och liksom stå för saker som du kanske tycker är alldeles åt helvete för lama. Mm.
Ja, men det? Precis. Och egentligen kanske jag bara skulle ha gått och blivit ledarskribent eller fortsatt vara krönikör och... mest ropat det de andra gör not good enough. Mm. Men det är ju också lite det här att någon måste ju också vara i politiken och agera i den tråkiga formen. Och jag tror det är ganska bra att inte... Alltså, någonstans är ju politiken väldigt långsiktig. Även om den politiska debatten och diskussionerna ofta är kortsiktiga. Så här, vad är det som är spännande och viktigt och stort nu? Nu pratar vi bara energipolitik och då kommer vi göra det ett tag. Och sen så är det någon liksom, kvinna som blir mördad av en exman och då pratar vi om det ett tag. Och sen så hoppar man vidare så här mellan olika ämnen. Men någonstans får man som politiker ha det långsiktiga perspektivet. Jag ser ju liksom en lite mer protektionistisk verklighet där liberalismen backar. Och alla liberala partier backade ju i det här valet. Och ja, men det finns ju liksom sånt att tänka på. Så här, vilken politisk verklighet agerar i? Så jag är nog lite så här... Ja, men som en duktig iranier, lite så här strategisk. Man har den här schackmentaliteten i bakhuvudet att så här, var gör jag mest nytta nu, vad kan jag göra störst skillnad? Och då tror jag ändå att det är i regeringen och varken i liksom riksdagen som ledamot eller som ledarskribent. Liksom.
Och jag tänker mig också, för att du har ju någon gång sagt att det kanske inte är så där vansinnigt viktigt för dig att du alltid har rätt.
Mm, nej, men precis. Eller jag tyckte nog mer det när jag var yngre.
Okej. Okay. Ja, men, och det antar jag är någonting man lär sig efter 10 år i luft kanske, eller?
Ja, men absolut. Alltså, jag har ändrat åsikt från att jag gav mig in i liksom, ungdomsförbund och gick med i Folkpartiet och så. Jag har ju ändrat åsikt i ett gäng frågor. Och det tror jag är ganska viktigt att våga göra som politiker. Att så här, släppa vissa grejer och hitta vägar framåt. Men samtidigt så... måste man ju behålla det långsiktiga perspektivet då. Mm. Annars så tappar man ju bort sig.
Men vad har du ändrat åsikt om?
Ja, men typ kvotering har jag gått fram och tillbaka i. Jag har ju
den
ändrat,
är tuff,
ja, precis. Mm. Religiösa friskolor tycker jag är svårt. Särskilt liksom med tanke på mina egna perspektiv i den frågan. Så är det svårt att ibland förhålla sig sakligt till det. Det kan handla om... men typ jättemånga så här känsliga frågor tycker jag är intressanta att bolla liksom, ideologiskt. Så här, vad tycker man om böneutrop? Vad tycker man om slöja på förskolebarn? Alltså sådana frågor är det... Ja, men ofta kan man ha en ideologisk tanke och sen möter man verkligheten och så krockar det där och så blir det en ganska spännande dynamik där man kan... ja, men liksom politiken i praktiken.
Mm.
Det tycker jag är spännande och nysta i. Men jag har ändrat åsikt i massa saker, alltså skatter och... ja, men det finns mycket klimatpolitik, absolut, en sån... så här, hur ska man förhålla sig till flygskatt? Ska vi ha det nationellt? Ska vi ha det i EU? Ska vi ha det i världen? Alltså, ja, det finns jättemånga perspektiv på massa frågor.
Ja, det är, här finns det en uppsjö av följdfrågor att ställa. men om vi tar då till exempel det du nämnde nästan först. Alltså, religiösa friskolor, vad står det idag då?
Ja, men idag så tycker jag att Liberalerna ska vara för ett förbud.
Okej. Okay.
Och sen så tycker jag att vi absolut kan se över hur vi ska hantera nationella minoriteter. Men vi lyckas ju inte upprätthålla de rättigheterna som barn ska ha med det systemet vi har nu. Så något måste ju ändras. Här får jag ju verkligen med mig perspektivet att så, det finns väldigt många som har flytt till Sverige för att deras barn ska få leva i en demokrati, i jämställdhet, i frihet. Och det är väldigt viktigt att försvara och inte tillåta det som ändå finns nu, att vi har en verklighet som en hel del barn lever i som inte går i samklang med vad svenska barn får leva med för rättigheter, vad svenska flickor, och så ska flickor som har utländsk bakgrund, som också är svenska medborgare, leva med andra rättigheter. Det blir någon slags parallellt system och det har jag väldigt, väldigt svårt för.
Mm. Hur ska man få ordning på det där då? Jag läste just... Eller håller faktiskt på, 3 år efter alla andra läser jag Elaf Alis bok om hederskultur. Jag menar, hur ska man få ordning på det där?
Det är en jättebra fråga. Jag tycker hennes bok är ju ett väldigt bra exempel på det. För att mycket handlar ju om att få ha en förståelse för vad det innebär. Det handlar ju om att folk som är väldigt, väldigt nära ett barn utövar alltså olagliga sätt mot det. Det handlar ju inte nödvändigtvis om fysiskt våld. Man hör ju mycket om så här hedersmord. Men det handlar ju också bara om en sån sak som att man bestämmer att du ska inte prata med pojkar eller delta på simlektionerna och sådär. Så att det finns en medvetenhet om att du kan inte som lärare gå till föräldern och berätta att flickan är rädd eller så, utan då får det ju helt fel konsekvenser. Alltså förståelse för frågan, det är snarare där vi är i stadiet. Men lagstiftning också, alltså mitt parti driver ganska hårt för exempelvis utreseförbud och annat för att motverka att man gifter bort unga flickor och Lex Fadime kring liksom lagstiftningens... Liksom, påverkan på dem som faktiskt utövar våld också. Mm. Men det finns en hel del att göra i den frågan. Mm. Och jag tror att det finns en... Ja, men det är en komplex fråga. Det handlar ju om folk som är väldigt nära någon som utövar ett våld.
Och jag menar det här, du har ju haft en så yvig liksom... Jag menar som LUF-ordföranden har du ju kunnat tycka om vad fan du vill egentligen.
Mm, just det.
Och nu så ska du inte riktigt, eller du förväntas väl kanske inte att göra det och utåt i alla fall.
Men nej, det här är en sån fråga. Trampa på någons tår.
Det här är inte din hjärtefråga så att säga. Men liksom inom lyckta dörrar, det som en gång satt i Rosenbad och som väl någon gång ska tillbaka dit, alltså det vill säga regeringen liksom. Kan du lufta den här typen av grejer där? Eller prata om, får du snacka om NATO på det sättet som du skulle vilja liksom?
Ja, alltså regeringen pratar ju om allt möjligt med varandra och alla, vi är ju flera partier som samarbetar oavsett om det är den här trepartikonstellationen eller 4 partierna så partierna tycker ju det de tycker fortfarande. Men man ska försöka hitta någon slags, ja, men vad är regeringens linje i det här? Och då är det ju en balansgång inte bara av vad alla partier vill utan också av så här, vad verkligheten tillåter. Typ så här, vad tycker myndigheterna? Vad tycker de som faktiskt ska utför det här eller påverkas av det här. Så att därav att politiken blir lite annorlunda i praktiken än vad man liksom ideologiskt torgför. Så. Men absolut, jag pratar jättemycket med, särskilt jämställdhetsministern är ju liberal också, Paulina Brandberg. Så att jag kan ju prata om andra frågor jag tycker är intressanta också. Men jag vet inte, jag har ju fått mycket uppmärksamhet för vissa av frågorna jag har drivit. Mm. Och det är väl snarare för att det är intressant att jag som avsändare driver de frågorna än att jag personligen politiskt har gjort mycket inom de frågorna. Så att jag har ju, rent politiskt så drev jag klimatfrågan i valrörelsen. Det var liksom, alla pratade ju skola, och skola är ju en stor fråga för mig också, men klimatet var ju den andra frågan jag drev i valrörelsen. Så att det finns ju en bild av vad jag gör och vad jag gör i verkligheten.
Din, jag hade ett skämt som jag tyckte var väldigt, väldigt kul på skistadiet, att du har gjort en extremt avancerad PR-kampanj för din bok genom att ta det här jobbet.
Mm-hmm.
Jag vet inte hur kul det var.
Nej, men det var någon som skämtade om det, att din bok kommer ju sälja satan nu.
Ja, men det har den har väl gått.
Jag vet inte, jag har inte kollat med förlaget, men jag såg att Hornstulls bokhandel hade skyltade med Malmö station, min bok och detaljerna, vilket är helt absurt.
Jag tror man säger Malmö station, men ändå. Okay. Ja.
Ajajaj. Ja. Trampa på ömma tårar.
Ja, nej, men Alex Schulman har ju kritiserat dig, så att tillbaka.
Jag tror, det var nog inte kritik att jag uttalade hans bok fel, eller?
Jo, härskarteknik.
Oj, oj,
absolut. Nej, men på det här med att du absolut inte fick någon som helst jävla coaching när du började jobbet. Alltså, och också apropå det här med din agenda. Alltså, har du folk som håller koll på att du inte tar på dig för mycket, att du inte går in i väggen liksom?
Ja, absolut. Det finns ju, man har ju en politisk stab med folk som jobbar för en som politiker. Och de håller koll, och alltså jag själv försöker hålla koll. Jag är ganska, alltså det är ju ganska utbrändsaktiga roller jag haft tidigare också. Ja, men typ ett arbete där du aldrig kan sluta arbeta eller vara klar för dagen typ. Men nej, till syvende och sist handlar det om en själv. Att man måste typ veta när man behöver sätta stopp. Och ibland kan jag nog till mina medarbetares förtret lägga undan telefonen ett bra gäng timmar och inte vara kontaktbar.
Vad gör du då?
Antingen så ligger jag i soffan och läser, eller kollar på How Much a Mother eller något sånt. Försöker liksom göra sånt som man inte använder huvudet för så mycket.
Varför blir det just How I Met Your Mother? Är det för att det är så här
lättsamt?
Ja, lite rent, tänker jag.
Ja, men typ. Och så här lagom humor, ganska roligt. Man behöver inte titta så aktivt. Ja, nej, vet inte, det finns ju olika sätt att varma ner. En promenad kan ju också vara bra. Träna, det hinner jag göra mycket mindre nu. Det är synd, för man mår ju väldigt bra av att träna.
Har ni gym i riksdagen?
I riksdagen, ja, men inte i regeringskansliet så vitt jag vet. Eller jag har hört att det ska finnas något gym någonstans, men det är också så här tiden, det hinner man inte, så det är om jag ska klämma in det på morgnarna, om jag inte ska vara på jobbet vid sju, så kanske jag hinner träna innan eller så.
Men är du en morgonmänniska?
Ja, det är jag. Fast inte nödvändigtvis att jag är så pigg och glad på morgonen, utan mer att jag bara gillar att gå och lägga mig tidigt och vakna tidigt hellre än att sitta uppe sent.
Hur sover du?
Skitdåligt.
Ja, det kan jag tänka mig.
Jag har en sån jättejobbig grej att jag drömmer om jobbet hela tiden. Och jag minns vad jag har drömt. Så jag drömmer liksom att jag sitter på ett möte och ska hantera en fråga. Eller att jag menar så här, verkligen vardagliga jobbgrejer. Jag kan drömma om saker jag ska göra dagen efter på natten. Så jag är ofta mentalt trött när jag vaknar, även om jag är fysiskt utvilad.
Går det åt helvete i dina drömmar på mötena?
Nej, men det är ofta att jag så här klarar av saker med nöd och näppe, men är ganska svettig typ.
Okay.
Så det är väldigt hög press, alltså jag har en hög mental press i mina drömmar, precis som jag har i verkligheten också liksom. Men i verkligheten känns det mer hanterbart. Alltså politiken är såklart allvarlig och högt liksom, man går ändå in i en hel del rum där läget är spänt, men det finns väldigt mycket struktur kring en, särskilt när man är i regering, att så här, det finns fyra tjänstemän som har förhandlat den här frågan i ett år innan ministrarna kliver in och ska lösa de två stora puckarna. Man kanske har gått igenom lite olika scenarion. Så att det finns ju liksom en struktur kring politiken som gör att den inte är så volatil som man kanske tror utifrån. Att det är så här, två ministrar, typ Trump och Macron, som sätter sig i ett rum och sen så avgör de om det blir världskrig eller inte. Men de har ju typ 10 personer runt sig som sen har 100 personer runt sig, och det mejslas fram någonting ganska OK.
Du är aldrig ensam liksom.
Aldrig ensam, det är väldigt, väldigt skönt. Mm. Och väldigt bra, för att tjänstemännen flyttar inte på sig när man byter regeringar. Tänk på liksom förra mandatperioderna som har varit, det har bytts ut ganska mycket. Så det gäller att det finns ett organiskt minne där.
Mm. Men har du känt de här utmattnings... Alltså, vet du vad det är?
Ett tag, och det var när det var typ regeringskris och jag jobbade och pluggade 100% i olika städer och hade såna ideella uppdrag, då kände jag att jag började typ tappa korttidsminnet lite.
Mm. Klassiker.
Och då tog jag det rejält lugnt. Alltså, rejält lugnt. Jag gick ner till 100% helt enkelt. Mm. Och då var det främst genom att plocka bort allt det sociala. Så det är väl så jag hanterar när det är för hög press. Typ att jag inte är på sociala medier och inte träffar kompisar lika mycket.
Okay.
Men jag är väldigt... Alltså det låter fruktansvärt sorgligt och prestationsbundet kanske, men jag lägger mycket heder i mitt arbete och det jag gör. Jag tycker det är det största i mitt liv.
Mm.
Sen älskar jag mina vänner och min familj också, men de är vana vid att jag tycker jobbet går före.
Inte din sambo så mycket, men... Eller han kanske ingår i familjen?
Ja, han ingår i familjen. Ja, han får lite särbehandling tror jag ändå. Okay. Han går nog före, men ingenting annat faktiskt. Men det är så, han går faktiskt före. Om han tycker att jag ska lägga undan telefonen eller göra något han vill, då gör jag det ändå.
Mm.
Men ingen annan riktigt, utan jobbet är väldigt högt upp för mig. Och det låter ju väldigt klyschigt, men jag har ju liksom en parallell verklighet jag hade kunnat, alltså verkligen hade kunnat leva i, där jag absolut inte hade haft några möjligheter att göra det jag gör. Så att för mig finns det en stor... liksom, heder i det jag gör, eller jag tar stort värde i det. Liksom.
Mm.
Så jag lägger mycket tid på politiken, jag prioriterar politiken och jag tycker den är oerhört viktig. Och jag älskar när jag märker att jag gör skillnad. Och det gör jag ju, har jag gjort mycket i tidigare roller, och jag tror inte det här är något undantag, utan jag vet att det finns möjlighet för mig att lyckas med det som behöver göras här.
Mm. Men känner du, jag menar, det är så här, vad du än gör så är det ju, så känns det som att du möts av kritik. Är det inte svårt att känna att man gör nytta då?
Alltså det är väl nog snarare den mediala konflikten och så. Och ja, den är ju del av politiken. Att så här, om inte Sverigedemokraterna är arga på mig så är Vänsterpartiet arga på mig. Typ. Men i verkligheten så kan jag känna av kanske snarare när jag träffar dels de som arbetar på med frågorna, men också de som påverkas av besluten. Alltså typ när jag träffar näringslivet eller miljöorganisationer. Där känner jag av mer. Och då kan man ju också lufta väldigt tydligt. Så här, ah, det här tycker jag var dåligt, men det här tycker jag är bra. Och det här kanske man kan göra mer av. Och liksom, alla har ju, särskilt kanske i mina frågor, ett väldigt konstruktivt angrepp. För att vi har liksom inte råd att sitta i varsitt hörn och skrika på varandra i klimatfrågan. Utan det måste hända grejer.
Mm.
Så att jag känner mig, även om det finns en hög kritik från så... Ja, men Nooshi Dadgostar, det tog väl typ 5 sekunder innan hon sa att jag var köpt som minister. Och liksom Per Bolund som tycker att jag förstör allt. Så finns det ändå ganska många andra som inte tycker det. Och det finns många på alla möjliga håll och kanter som också ser vad jag gör. Liksom.
Men jag kan väl, alltså så här, jag tror att om jag hade fått ditt jobb och den då kritiken. Jag menar, kritiken är ju... Nu när jag så här har satt mig in i dig så är den ju nästan allt annat överskuggande. Det är väldigt få hyllningar till dig.
Mm.
Jag kan inte hitta några liksom. De finns säkert någonstans.
Ja.
Men,
det är så, Liberalernas partitidning kanske.
Ja, just det, förlåt. Där letade jag inte så noga.
Nej, det var ett skämt. Jag tror inte de har skrivit något heller.
Nej, okej. Men jag menar, fan, jag hade nog tyckt lite synd om mig själv.
Ja, alltså jag kan tycka att det är ganska obefogat ibland. Eller när jag läser det som skrivs så ser jag ju mycket som är så här, men du har ju inte förstått.
Mm.
Sen har andra förstått och då kan jag lägga mer. Då tycker jag det är mer hederlig kritik. Då tar jag åt mig också mer av den. Än folk som bara, det finns ju ganska många som så medvetet missuppfattar och fulltolkar och liksom vill öka på den politiska konflikten från alla håll och kanter. Och de försöker jag liksom inte ta så mycket hänsyn till. Men absolut, det har ju varit jättemycket kritik. Och jättemycket kritik mot mig personligen. Liksom. Men ja, jag vet inte. Alltså, jag känner ju inte att jag gör det här för att liksom alla ska tycka om mig. Eller, det är inte målet riktigt.
Men är inte det en mänsklig? Liksom, alltså, du vet det där... Alltså, det står väl i Sapiens, tror jag, att liksom just det där med att ta åt sig av kritik, det är liksom, vi har alltid haft det där, för att om du blev utstött ur grottan så dog du liksom. Så att det är rimligt att man läser det med större vikt.
Ja, absolut. Och
hyllningarna.
Ja, verkligen. Och de som jobbar runt mig alltid säger alltid att jag bara är självkritisk eller liksom, men jag har lite vana att jobba så, eller jag märkte att ganska mycket saker blev bättre när jag började varje gång jag har gjort något tänka okej, vad kan jag göra bättre nästa gång, och på riktigt tänka så. Och det blev ett ganska stort skifte i typ hur andra uppskattade mig, hur mycket genomslag jag fick för mina idéer och mycket annat när jag började tänka så. Så jag tänker väldigt mycket så nu också. Varje gång jag har gjort något så tänker jag, vad var dåligt med det? Jag tar mig inte tid att undra mig att, åh, det här var så bra. Liksom. Okay. Och det kanske är lite, jag vet inte hur hållbart det är. Men alltså i längden att vara så, man kanske ska försöka landa lite i beröm också, men... jag vet inte. Alltså det är lite som jag sa till DN när vi pratade mycket om det här. Att jag, mina ögon är mycket på själva sakarbetet som ska ske. Och typ, vad behöver vi för att klara av det? Vad saknas? Det är mycket där mina tankar är. Det är inte så mycket i hur andra uppfattar mig. Även om det kanske borde vara det.
Och hur blir man så där teflonig då? Alltså, eller är det bara så här, efter en visst liksom, alltså, man kan bara ta så mycket kritik, sen så måste det förr eller senare liksom stötsa av en?
Ja, kanske lite så. Och sen så läser jag ju inte all kritik av liksom det som är i flödet och så.
Du har ändå hunnit läsa Alex Schulmans krönika.
Ja, men den, det är för att någon sa åt mig att, eller berättade att han hade skrivit om mig. Men jag tror att, alltså jag är inte så teflon egentligen, utan jag typ hittar metoder för att vara teflon. Men egentligen är jag ju ganska, jag tar in ganska mycket. Därav att jag inte använder sociala medier just nu, för jag hade nog inte pallat läsa alla kommentarer. Även om de skulle vara obefogade eller... skriva saker som inte stämmer, så påverkas man ganska mycket. Så är det. Mm.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Värvet har ett betalt samarbete med Lundgrens nikotinportioner. Och det här är ett budskap som handlar om nikotin, ett mycket beroendeframkallande ämne, och därför riktar det sig endast till dig över 25 år som redan använder nikotinprodukter. Sen tidigare finns till exempel smakerna Dunge, Äng och Rimfrost. Nu har Lundgrens lanserat nästa smak som heter Kvällsbris. Kvällsbris har toppnoter av mörk mint som vilar på en bas inspirerad av naturlig tobaksmak. De kommer i Lundgrens vita stora portionspåsar och är en tobaksfri nikotinprodukt. Och vill du läsa mer om det här, gå in på more.se/lundgrens. MOOR.se/lundgrens. Tack, Lundgrens.
Du, vi var lite inne på det här med den då eventuellt otacksamma uppgiften att liksom presentera politik som man kanske tycker är för lam eller inte riktigt står för till 100%. Då. Hur frustrerad är du?
Alltså frustrerad, absolut, men jag har ju ganska stor förståelse för vilket läge vi är i nu. Att så här, inte, exempelvis har vi ju fått kritik för att budgeten är mindre än vad den tidigare var. Och det är ju ganska logiskt med tanke på att vi har hög inflation. Alltså skulle man ha en väldigt excessiv budget i ett sånt läge, skulle man spendera mer pengar och ha den största klimatbudgeten någonsin istället för bara den näst största som vi har nu, då skulle ju det spä på inflationen och göra att exempelvis då fattigare blir fattigare och rikare klarar sig undan enklare, ekonomin spårar ur, folk blir av med jobbet. Alltså det är ganska stora konsekvenser av en dålig finansiell situation. Och så om man på väg in i en lågkonjunktur är liksom det gånger två. Alltså, det är en ganska rimlig förklaring till att inte ha den största budgeten någonsin.
Men om man inte vill att rika ska bli rika och fattiga ska bli fattigare, ska man verkligen ingå i en högre regering då?
Ja, absolut. Alltså, det finns ju någon slags bild av att vänstern skulle kämpa för dem som har det allra svårast och högern skulle kämpa för dem som har det bäst. Och den köper inte jag för fem öre. Utan jag som liberal ser ju att vi har en, liksom, ett samhälle som är lite ohållbart byggt i att vi ger ganska mycket, vi tar ganska mycket skatt av folk som har små marginaler för saker som inte borde läggas statliga pengar på, som kan existera utan att man finansierar med skattemedel. Så det finns ju också en sån bit. Alltså, jag är ju liberal. Jag tycker ju inte att staten ska ha fingret med i varandra kakburk. Men,
så på en skala, hur frustrerad är du?
Alltså ändå en stabil 8.
Okay.
8 av 10. Men jag är ju typ alltid ganska förbannad och frustrerad.
Och liksom, om jag skulle be dig koka ner till en punkt som du tycker är viktigast för att nå liksom, klimatmålen, vad skulle du säga då?
Då är det elektrifieringen.
Okej. Okay.
Att så här, vi har en industri som står och liksom skuttar och väntar på att få sluta använda fossilt för det de gör. Och vi har en liksom bild av var utsläppen kommer ifrån i samhället, där industri och transport tillsammans står för jättestor del av våra utsläpp. Men de saknar elen. Att våga lägga investeringarna, våga ställa om, sluta bränna oljan och dra på elkabeln istället. Men då är det liksom, ja, man kan inte godkänna att kabeln kan dras där förrän inom 2 år. Det saknas en stabil elproduktion, så man vågar inte ställa om sin industri till el. Och det saknas laddinfrastruktur som gör att man exempelvis kan ladda en elbil även om man inte bor mitt på Södermalm. Liksom. De grejerna är ju helt vitala. För att jag tror så här, omställningen och klimatarbetet, om man ska förklara det, så är det nästan enklare att förklara i bemärkelsen att så här, det är lite som industrialiseringen eller digitaliseringen. Det är så här, en förändring av samhället som kommer ske oavsett om man vill eller inte. Vill man det inte, så kommer man förlora på det. Ditt företag kommer inte existera om du inte bryr dig om klimatarbetet. Och du kommer förlora pengar om du investerar i sånt som inte möter klimatutmaningarna. Och det är någonting som folk behöver fatta, är en ganska stor incitament. Alltså, hör man det som företag, då vill man ju ställa om. Så att det är inte så att man sliter emot industrin och politiken eller samhället, där politiken säger så, ni måste ställa om, och företagen greenwashar. Utan vissa företag greenwashar, och de är ganska dumma. De kommer förlora rätt mycket på det. Och det där är en viktig, viktig puck i klimatarbetet. Man märker att det internationella också, i internationella sammanhang, men också i Sverige, trycket i klimatfrågorna kommer mycket för att pengarna ligger i att göra omställningen. Och Sverige är ju fantastiska i den bemärkelsen. Vi har så otroligt mycket liksom innovation, ny teknik, men också företag som tar sitt ansvar. Och det kommer man tjäna på, alltså rent ekonomiskt också, inte bara moraliskt. Så det är en jäkligt spännande puck i klimatarbetet.
Det här hade varit smart att läsa på om innan du kom hit, känner jag. Men det här med höghastighetståg och liksom, alltså satsningen på tåg generellt, den drog väl ni ner det första ni gjorde när ni liksom fick makten. Hade inte det varit toppen för ditt departement?
Men det finns ju massa satsningar man kan göra. Prioriteringarna är lite det läget vi är i. Det är lite som jag nämnde, det är hög inflation på väg in i lågkonjunktur. Du måste välja. Och då att satsa ganska gigantiska miljardsummor på att det ska gå ännu snabbare att resa mellan Stockholm och Göteborg, det tycker jag är klokt att inte prioritera här. Däremot, alltså prioriteringarna av liksom väg- och biltransport, det tror jag blir lite så när man pratar om underhålla vägar och så, att det skulle uppmuntra till bilismen. Alltså, bilismen behöver ju inte vara farlig för att det pågår en omställning där också. Där EU precis bara för några veckor sedan bestämde att man inte får producera och sälja bensin- och dieselbilar efter 2035. Mm. Det är en sån enorm grej som bara gör att alla bilföretag måste sluta producera diesel- och bensinbilar. Mm. Måste de göra elbilar? Så att vi är ju på väg att gå den här omställningen, elektrifieringen till mötes. Frågan är hur väl förberedda vi är. Finns det laddstolpar där eller finns det inte det? Och då kan man ju se att så här, Norge och andra länder ligger före. Så att Sverige behöver ju verkligen öka takten i lite av de här tråkiga långsiktiga investeringarna i typ elinfrastruktur eller sådana bitar.
Okay,
men kanske inte nödvändigtvis höghastighetståg som borde ligga i fokus nu. Liksom.
Och nu är jag inte heller ute på den tjockaste isen i världen. Men
testa ändå.
Ja, jag tänkte att jag skulle göra det, för du kanske kan lära mig något. Men är det inte så här, om man säger, vi i västvärlden tycker att det är svinhäftigt med Tesla och alla, liksom var det säljs så mycket elbilar och jada jada. Men är inte det bara att flytta liksom problemen någon annanstans, för alla komponenter till de här bilarna kommer från eventuellt rätt smutsiga industrier någon annanstans i världen där det kommer andra typer av utsläpp då och miljögifter etc.
Mm. Det är verkligen en jättebra fråga du ställer, för att det där är någonting man pratar om alldeles för lite. Så här, importer av olika delar, inte bara till bilbatterier, till elbilar, utan också till typ vindkraftverk eller cementproduktion. Alltså det kan handla om så mycket som vi importerar. Och då är det ju en avvägning man får göra. Hur ska vi hantera de naturresurser som finns i Sverige också? Ska vi kanske nyttja dem och hitta utvägar, kompensationer eller annat som gör att vi kan nyttja de resurserna som Sverige har? Men vi ser ju också väldigt tydligt i det här alltså nu ska jag inte säga handelskrig, men det är ju ganska spänt läge i världen om man säger så. Och det finns ju många länder som vill komma ut starkast i den här omställningsfrågan. Alltså som vill vara de som gör de bästa batterierna eller grönt stål eller vad det handlar om. Och då är det ju vissa av länderna som kanske inte exporterar de här råvarorna och grejerna som man behöver nu för omställningen i Sverige. Så att den här protektionismen som pågår där länderna, alltså det var väl innan, lite innan corona också, men där länderna sluter sig, den påverkar ju omställningen också. Så att det där är något man får klura på. Men jag tror att det är ju absolut bra att vi har de här batterierna, även om de kan produceras på alltså, det är ju synd att det är smutsigt och att man importerar, men Sverige jobbar ju väldigt hårt på olika sätt. Det finns ju massa batteriföretag som håller på att titta på hur man kan återvinna olika delar för att producera batterierna eller vad man kan hitta för liksom, etiskt bättre sätt att ha materialet.
Mm.
Men absolut, och så ser man ju också så här länder som kanske Kina som importerar från länder som har väldigt billiga priser för sina råvarumaterial. Alltså knappt att de använder sitt inhemska utan importerar. Och då tjänar en stor hacka på det och kan producera samma, även om det inte är av samma kvalitet, producera gröna lösningar som man säljer till andra länder för att sen fortsätta använda det smutsiga, liksom klimatmässiga för sitt eget land. Så att det är väldigt spännande att se hur klimatarbetet pågår i världen. Det säger ganska mycket om så här, ekonomi och världsläget och det geopolitiska.
Mm. Hur stor, alltså, jag tror inte jag ställer den här frågan förut, men hur stor är din klimatångest?
Alltså den existerar, absolut. Jag reflekterar ändå ganska aktivt över hur jag reser, äter, konsumerar och har gjort det rätt länge och är absolut orolig över läget vi är i. Mm. Så är det ju. Och det kanske är dåligt att säga som politiker, tror jag vissa tycker, att så man bara ska luta sig tillbaka och säga, det finns ju anledningar att inte vara orolig också. Det händer ju jättemycket hela tiden för omställningen. Så här, FN-arbetet, man ser ju konflikterna och att Guterres står och använder de stora orden liksom, men det pågår ganska mycket för omställningen. Det handlar inte om vi ska ställa om, det handlar om hur snabbt vi ska ställa om och hur stora effekterna blir liksom. Så att det finns, man ska inte bara vara orolig, men jag är absolut orolig. Alltså jag tillhör en hel generation som är det och som vill att det här ska lösa sig så bra som möjligt.
Mm.
Men vi lever ju i en uppvärmning. Det är inte så att folk snackar som om liksom klimatet är något som kommer hända om 10 år och allt kommer bli så. Alltså det händer hela tiden konstant. Många länder, så här mindre öländer, möter ju de allra kraftigaste liksom, existentiella bitarna av klimatkrisen nu. Men många länder, inklusive Sverige, påverkas ju redan nu och måste göra klimatanpassningar, som det heter, att man liksom ändrar på kanske kylsystem för kärnkraftverk. Eller det kan ju handla om vad som helst för att hantera en uppvärmning som pågår. Men absolut, jag har ångest. Men jag kan ju inte stå och vädra ångest hela dagarna i mitt jobb, utan jag måste ju ge svar på svåra frågor. Så det är kanske inte det jag sitter och pratar om varje dag i tidningen. Min personliga klimatångest liksom.
Mm. Tycker du att dina kollegor i regeringen har tillräckligt stor klimatångest?
Alltså det bryr de inte om. Så länge de fattar mina frågor och ser allvaret i dem och är med på att det behöver hända grejer här, så kan de väl ha så mycket ångest de vill ha. Men jag tror inte det är så många som tänker på det sättet kring den här frågan. Det kanske de inte gör. Men jag tror, alltså det finns väl ändå ett mått av, jag vet inte, vad definierar man som ångest? Liksom? Det finns väl ett mått av medvetenhet kring konsekvenserna av ens konsumerande eller livsstil hos de flesta just nu. Mm. Eller? Jag kanske är naiv.
Nej, men jag tycker ju, jag menar, alltså...
Jag tror folk tänker innan de bokar flygresan.
Jag tror att folk tänker innan de föder barn just nu.
Ja, ja.
Och det är ju jävligt läbbet. Det har vi väl i och för sig gjort det i alla tider, tänker jag. Att man tänker att vi, nu är vi så här illa ute, har vi aldrig varit. Och i själva verket kanske det är bättre än det någonsin har varit. Men, men det ser ju mörkt ut.
Ja, alltså inte bara på grund av klimatet, på grund av liksom världsläget, alltså den geopolitiska spänningen och massa andra bitar, så är ju vi en generation som kommer ha det svårare, spås ha det svårare än vad våra den tidigare generationen har haft. Och så har det ju inte varit på ett tag. Men jag tror också, alltså, ja, som sagt, det finns ett mått av balans i det här. Jag tänker ju också kring barn och skaffa barn och vilken verklighet föder man in dem i. Så det där tänker jag också på. Men jag tror det är inte en fråga om huruvida omställningen ska ske eller inte, utan det pågår ganska kraftigt i många delar av samhället som kanske inte alltid är de som syns, utan industrin ställer om med flygande fart och engagerar sig också för miljöfrågor, exempelvis biologisk mångfald och annat. Så det är inte, det finns en bild av vad det är som händer, och sen finns det faktiskt en verklighet där det tutar på ganska starkt. Mm. Men det finns jättemånga länder som inte är i närheten av där de ska vara. Och där tror jag att man måste våga vara lite tydligare med det. Och det är inte nödvändigtvis länder som är för fattiga för att ställa om, utan det är länder som kanske tycker att så, men ni välutvecklade europeiska länder har ju fått använda massa smutsigt nu för att bygga upp era ekonomier. Ska inte vi ha samma rätt? Och det där är en fråga man verkligen behöver hantera också. Liksom.
Mm. Och jag menar, som nu är du på väg till, det har redan varit när folk hör det här, men du är på väg till Kanada för att vara med i ännu ett sånt här COP-möte.
Mm.
Hur kan man inte ha ställt om till digitalt? Varför måste du åka dit?
Ja, det kan man fråga sig. Alltså, många frågor löser ju ut sig på plats. Alltså, förhandlingarna pågår ju hela tiden, året runt. Alla de här COP-mötena, det är inte så att vi möts där i en vecka och sen förhandlar vi klart, utan förhandlingarna pågår hela tiden av massa tjänstemän. Och, så vitt jag vet så har de ändå en hel del digitala. Men sen så kommer det till den här några dagarna, veckan, där frågorna ska ha politisk uppmärksamhet och politiskt tryck för att faktiskt lösa ut lite svårare knutar. Och då ses man fysiskt. Jag tror inte det hade funkat att ta det digitalt.
Okay.
Sen absolut, jag tycker det är lite... jag tycker det är väldigt synd att man flyger regeringsplan fram och tillbaka, eller hur man nu gör. Samtidigt så är det någon anledning till att, finns det någon anledning till att flyga, så är det väl för att förhandla klart avtal som gör att fler länder behöver göra mer för klimatet. Liksom. Mm. Men absolut. Mm. Vi får se. Förhoppningsvis kanske man kan flyga på biodrivmedel snart.
Du, jag tänker, vi är lite på det här nu, men många i din generation tror jag framförallt kanske känner att klimatet absolut inte får tillräckligt mycket fokus. Vad liksom, är du svaret till dem, eller hur skulle du vilja... Hur vill du adressera dem? Det är många som lyssnar.
Men jag kan hålla med om att det inte får tillräckligt mycket fokus. Men jag tror att alltså som sagt, det pågår en omställning. Det gör verkligen det på riktigt. Och de som inte hakar på den kommer förlora på det finansiellt. Alltså ofta pratar man ju om hur ska vi få industrin att ställa om och sådär. Och en del i det är ju konsumentmakt. En del i det är ju att folk reflekterar över hur de, vad vill de köpa för kläder eller vad vill de äta för kött eller hur det nu är. Men, och särskilt hur de vill resa. Men det sker en omställning för att alla som driver ett företag vet att om de försöker leva i den fossila verkligheten och liksom fatta affärsbeslut utifrån den fossila så förlorar de på det ganska snart. Och den grejen måste man trycka på för att få liksom, för att det ska hända grejer. Mm-hmm. Alltså det här med att pengarna ligger i omställningen och det, ju snabbare utförande desto mer pengar kommer du vinna på det. Den grejen är en jäkla katalysator. Och det tycker jag man kan känna lite hopp inför ändå, även som en del av vår generation. Men absolut, alltså det finns ju, det är klart man ska fatta den här tuffa verkligheten som ändå är med klimatkrisen. Den är ett faktum. Saker behöver ändras. Vi behöver göra saker på ett annat sätt. Men arbetet är också i full gång.
Du, jag sa förut att vi skulle prata om Alex Schulmans krönika och nu har vi liksom pratat exakt om det han kritiserade dig för. Det vill säga att du liksom någonstans gav sken av att du tyckte att det fanns tid att ställa om för klimatet. Men han skrev också att du är utsökt i din dunkelhet, vilket jag tolkar som att du liksom svarar något även när du inte har svar.
Mm.
Stämmer det?
Nej, alltså svara något även när jag inte har svar. Jag tror så här, folk ställer en fråga och så vill de ha det raka svaret på den frågan. Och så enkel är inte verkligheten. Alex Schulman kanske tycker att jag inte svarar på frågorna och är där uppe och flyter iväg, men det är den politiska verkligheten jag agerar i. Jag kan ge konkreta svar på saker när jag kan det, men verkligheten är liksom komplex. Politiken är komplex. Och det är inte korta tidsmarginaler man arbetar efter, särskilt inte om man vill genomföra den typen av klimatarbete som jag vill genomföra. Jag vill inte lägga ner en massa kärnkraftverk, utan jag vill investera i laddinfrastruktur. Det är långsiktigt. Jag är liksom någon som lever ganska hållbart och försöker göra det i högsta utsträckning. Och jag är någon som i 10 år ideellt har kämpat för att vi ska ha bättre klimatpolitik. Och jag tar absolut frågorna på allvar. Sen att han inte kan utläsa det i presskonferenser. Ja, men snälla någon, jag är liksom 27 år gammal och är minister. Det är klart jag står och spänner käken när jag är på en presskonferens och grillas av en massa flitiga journalister. Man står där och spänner sig och är nervös. Och man måste liksom säga saker på ett sätt så att de inte kan tolkas fel. Man måste tänka på orden man använder. Allt sånt påverkar ju hur jag framställs, men han skulle nog tycka att jag ser ganska vanlig ut om han hade sett mig stå och skrika i AIK-klacken eller göra något annat som också är en del av den jag är. Liksom.
Mm. Har ni inte setts där?
Nej, det har vi inte. Han sitter på den flådiga västra läktaren, jag står i klacken.
Men du, nu har ju det här som du inte vill göra det så mycket längre då, liksom scrolla dina kommentarsfält.
Mm.
Jag gjorde det åt dig.
Åh, herregud.
Ja. Nej, det gjorde jag inte så mycket, men det som jag kunde utläsa var ju en del kritik som kommer från människor som vill att du ska engagera dig mer i vad som händer i Iran, eftersom du liksom har rötterna där.
Mm.
Och det här vet jag att du har sagt att du liksom inte vill prata om så mycket. Varför? Liksom, varför är det krångligt här för dig?
Jag tycker det är jobbigt. Jag blir väldigt berörd. Och då vet jag inte om jag gör så kloka bedömningar när man är så personligt liksom påverkad. Sen tror jag att det blir lite återigen då skevt när folk som är flitiga på internet ska kritisera mig för att inte göra tillräckligt. Jag har liksom personligen demonstrerat på Irans gator 2010. Jag har skrivit ganska mycket om Iran i min bok och jag gör väldigt mycket saker som inte väldigt mycket kanske jag inte ska säga, men jag gör saker som inte syns. Jag har ju en roll som klimat- och miljöminister. Jag är inte utrikesminister. Jag kan inte fatta de besluten, men vi är ju en regering. Man kan ju absolut utgå ifrån att jag visar hur mycket jag tycker den här frågan är viktig och att jag sätter press på alla de sätt jag kan. Jag sitter liksom jämt och håller på och smsar med olika personer om hur man ska göra saker och ting. Men jag står inte själv på liksom alla bilder längst fram i barrikaderna just nu.
Mm.
Men jag tycker det här är jätteviktigt. Jag är så otroligt stolt över mitt folk ändå. Så många unga kvinnor som vågar och som gör det här i en, med förutsättningar som inte går att beskriva. Men jag vet inte, jag är för personligt involverad för att kunna ta den mediala konflikten i det här. Mm. Det är utrikesministerns roll och det är av en anledning, tror jag.
Mm.
Men man ska ju inte ta att man inte ser mig lägga upp saker på sociala medier som ett tecken på vad det är jag sysslar med. Då hade jag inte gjort någonting klimatmässigt heller, liksom. Men om man...
Nej, inte sen 8 november eller när det nu var.
Precis. Det är lite det där. Ja, jag vet inte, jag måste bli bättre på att visa vad jag gör på något sätt. Jag försöker lista ut hur jag ska göra det där. Men jag tror att alla de som i alla fall känner mig och känner till mitt politiska engagemang, de tvekar nog inte på vad jag tycker i den här frågan. Och jag älskar att jag använts lite som ett slagträ i revolutionen. Att man har sagt att så... Kolla, här har vi iranier som är 26-åriga kvinnor som är ministrar i andra länder, för att här i Iran så har vi inte de politiska ledarna. Liksom.
Mm.
Det blev jag väldigt berörd av att se ändå.
Mm. Och jag menar, i din bok så skriver du också om dina föräldrar. Din far gick bort för några år sedan.
Mm.
Vilka är de?
Mina föräldrar kom hit på 80-talet, som många gjorde då. Min pappa kom hit som politisk flykting och han var väldigt politisk, så att jag lärde mig mycket om... jag fick mycket av mina politiska perspektiv från honom ändå, och vi kunde ändå sitta nästan varje vardagskväll och diskutera nyheterna i soffan. Så att jag lärde mig väldigt mycket och fick väldigt mycket av det. Men min mamma är ganska lugn och mysig iransk pensionär. Sitter och läser mycket och lagar väldigt god mat och är väldigt kärleksfull. Och min pappa var väldigt, väldigt bra. Var väldigt empatisk man, väldigt kärleksfull och väldigt vettig. Ja.
Det känns som att han gjorde feminist av dig också. Läser din bok rätt?
Mm. Absolut. Det gjorde han verkligen. Och han var väldigt... jag tror att jag hade varit mer... det är ju ganska armbågigt att vara kvinna i politiken. Liksom. Jag har fått väldigt mycket udda kritik för saker och ting som manliga kollegor absolut inte har fått. Och folk antar ofta att jag har min roll utan att ha kompetens eller kunskap. Kan ofta sänka nivån på samtal när man ansluter, vilket jag märker att man inte gör när manliga politiker i min ålder ansluter. Alltså det finns ju väldigt många sådana fördomar man hanterar.
Var möter du det där?
I EU-sammanhang eller kanske bara generellt, också i ideella föreningar är det väldigt mycket så här, Romina är ju inte så varm och hon kramar inte medlemmarna, och man bara, ja, vilken manlig ordförande har man efterfrågat den egenskapen av, liksom. Mm. Så att man behöver vara ganska, och det är ju liksom ingen slump att de flesta kvinnliga politikerna i Sverige som har varit på en viss nivå har varit ganska tuffa och har fått kritik för att de är för stela. Varför Anna Kinberg Batra inte roligare? Varför är Nyamko Sabuni så hård? Och varför är Romina stel i ansiktet? För att man är kvinnlig politiker och ska tas på allvar i en ganska ansvarstyngd roll. Liksom. Och då kräver det ju att man visar att man kan det.
Mm.
Så att man kan inte stå där och skratta och vara avslappnad hur som helst. Det kanske man kan som man, men inte i samma utsträckning som kvinna. Men absolut, pappa har ju definitivt fått mig att vara feminist och varit väldigt tydlig med hur jag som kvinna ska vara och tänka. För att inte förlora på ett samhälle som inte är jämställt.
Mm. Vad tycker hon om att du har fått det här jobbet då?
Mamma är nog stolt men orolig. Och pappa var nog bara stolt. Han tyckte det var så oväntat att jag skulle göra det här. Och så. Men jag trivs jättebra i politiken. Jag trivs i politikens dynamik och jag tror att jag kan göra bra saker här. Liksom. Så att jag trivs väldigt mycket i det här. Förutom då de här otrevliga kommentarerna och DM:en. De stör jag mig på. Men ja. I övrigt så trivs jag väldigt bra i politiken. Så att nej, pappa hade nog varit stolt.
Ja, jag fattar. Du, alltså, ja, det, nu, jag vill absolut inte att vi bara ska prata om kritiken mot dig, men det tog ju också typ, jag vet inte, det tog det 2 veckor innan du blev KU-anmäld. Det låter tungt att bli det.
Alltså det var ju det, men nu är det inte riktigt det längre på samma sätt.
Okej.
De senaste ändå, jag vet inte hur många år det är, men det har ju verkligen varit inflation på KU-anmälningar om man säger så. Och jag har rätt många ministerkollegor som också är KU-anmälda.
Ja.
Så vi får se hur man hanterar en KU-anmälan. Jag har aldrig gjort det förut, men det ska säkert gå bra.
Ja.
Men jag tycker det är jättebra att riksdagen alltså granskar vad man gör. Och då tycker jag ju snarare att miljö- och jordbruksutskottet är väldigt viktigt för mig. Att så här personligen vara där ofta, svara på frågor de ställer om mitt arbete och hur det går. Och jag har ju varit där några gånger, men ser fram emot att vara där fler gånger och lyssna på vad alla partierna säger om det jag gör. Och då är det också folk som jobbar med miljö- och jordbruksfrågorna och därav också de har jättemånga kloka perspektiv på hur jag ska tänka eller vad som är smart och vad som är bra för Sverige. Liksom. Mm. Medan de här KU-anmälningarna känns mer som att vissa av dem ska man ju verkligen ta på allvar, men andra känns som att de verkligen har blivit ett politiskt slagträ, vilket är synd, för det är ett ganska viktigt en viktig del av den svenska demokratin.
Och för de lyssnare som inte hänger med på vad vi snackar om, varför blev du KU-anmäld? Alltså det är att bli, det står, KU är alltså
konstitutionsutskottet,
och de granskar liksom att ni bedriver politik på korrekt sätt.
Precis, lagligt sätt, att man inte ska bryta lagar eller saker som är uppsatta för regeringen att förhålla sig till. Liksom.
Och din KU-anmälan rör?
Klimatbonusen, alltså att Sverige finansierar elbilsköp med skattepengar. Och det har den här regeringen plockat bort. Och man gjorde inte det med en lång tidsmarginal. Att man sa att om så här många månader kommer vi plocka bort den här klimatbonusen. Utan man sa att från och med imorgon.
Och det varför blir lite ansträngt. Man? Men varför säger du inte man, vi? Eller
vi, jag kan
jag.
Säga vi också.
Men du kan nej, inte men säga
sättet
jag.
Är, jag kan säga ja, absolut. Mm. Så ska jag säga.
Ja, du plockade
jag
bort den.
Plockade bort klimatbonusen. Ja. Och metoden som jag gjorde det här på var, det är ju vår ändringsbudgeten. Så det är i budgeten vi gör det här. Men då har vi helt enkelt inte lagt pengar för det här. Och då har man kritiserat sättet vi gjorde det här på, att vi inte hade en större tidsmarginal. Mm. Men det där är ju, alltså klimatbonusen är ju, det är det här som kallas för bonus-malus-systemet, som helt enkelt är att du betalar för bonus, du ger pengar om någon ska köpa en jättebra bil för klimatet, och du har malus som är att du beskattar om du köper en bil som är dålig för klimatet. Och vi behåller malusen, men vi plockar bort bonusen. Och det är helt enkelt för att det där är en reform som man finansierat med några miljarder, men det har spårat ur och kostar väldigt, väldigt mycket mer än vad man finansierar den för. Det är jättemånga som köper fabriksnya elbilar nu, och vi spenderar stora miljardsummor på just den här bonusen, att folk som inte har råd att köpa en elbil ska finansiera att de som har det ska få en lättnad. Jag tycker det är rimligt att plocka bort en sån bonus i det läget vi är i. Så kommer ju den här förändringen är ju igång nu. Elbil är förhoppningsvis snart inte en sån extrem lyxvara, utan någonting som är, när man köper bil så köper man kanske hybrid eller el. Så vi får se hur det utvecklar sig, men jag tycker att det är bra att vi inte betalar miljardsummor när Riksrevision och Konjunkturinstitutet är kritiska till det här sättet att bedriva politik. Då lyssnar den här regeringen, för vi har ett skört ekonomiskt läge.
Okej. Okay. Men varför var det så bråttom då?
Ja, men för att om man säger så här, vi plockar bort den om så här många månader, då kommer ju alla springa och köpa en elbil. Och det är ju inte hållbart i den ekonomin vi har nu.
Okej. Okay. Mm. Så nu sprang alla och gjorde det fast under ett dygn typ?
Ja, jag tror inte det är så många som går och köper en elbil samma dag för att regeringen annonserar något, utan jag tror att det hade kunnat vara långt värre.
Jag fattar. Mm. Men är inte det här, slår inte det mest mot folk som ändå, jag menar de som köper dieselbilar och bensinbilar, det är väl ändå människor som bor på landsbygden? Slår mot dem känns det som.
Att,
jag menar att malussystemet finns kvar, alltså du uppmuntrar inte någon i Karesuando att byta bil genom det här.
Jo, men malussystemet är ju kvar, men bonus är borta.
Det är så det att
man
menar.
Man plockar bort moroten och behåller piskan, så är det ju. Mm. Och jag tror att det är liksom, det blir uttjatat, men vi har verkligen ett ganska extremt läge i ekonomin. Och de besluten man fattar nu, alltså när regeringen har kommit på plats och under några veckor plockat fram den här första budgeten, det var i ett läge då ekonomin verkligen hade ganska kraftiga förutsättningar att vackla åt olika håll. Hade man fortsatt finansiera, och då bonussystemet är ju det som Konjunkturinstitutet och Riksrevisionen påpekar kostar jättemycket mer än vad man finansierar den för, är liksom inte heller smart i den bemärkelsen. Lägger du så många miljarder på något, då kanske du ska lägga dem på något smartare för att få minskade koldioxidutsläpp. Så att det handlar mycket om en praktisk fråga, det där klimatbonusen. Men vi får se, jag ska ju svara på det här snart i KU.
Ja, just det. Du, stort tack för att du tog dig tid.
Ja, men tack själv. Det var väldigt skönt att vara här, för att man behövde inte ha bråttom eller bli avbruten.
Nej.
Jättetrevligt.
Jag jobbar inte så. Romina Pourmokhtari i avsnitt 555. Vilken snygg siffra. Och vi trummar på nästa vecka igen, så följ oss gärna på Facebook, Instagram och i din poddapp så missar du inget. Värvet produceras av Ninni Westin, hostar och donar med annonsörer, gör Acast, och jag heter Kristoffer Triumf. På återhörande. Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det är helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet, om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni Nastro Azzurro Stile Capri, ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu, för just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbär på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri den 25 april, och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. houseofperoni.eu alltså. Och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.